Har ni hört talas om predikantmoms? Någon nickar. Det är ett skämtsamt uttryck. Men att man ska utgå ifrån att pastorn eller predikanten alltid kryddar sina berättelser. Man ska tänka att pastorn har slagit på moms helt enkelt. I antal och i känslor och så vidare. Jag fick under utbildningen höra att när vi predikar så får vi bara säga sanna saker. Och jag antar att de sa det här på förekommen anledning. Att predikanter gärna överdriver. En sån här rolig predikantmomshistoria, och jag får väl säga nu att jag vet inte om det här är sant, men en pastor i Jönköpingstrakten som på en julotta ska ha sagt att jag älskar julotter och jag har predikat på hundratals. Yeah, right. Jag kan inte läsa den här texten som Anna precis läste utan att få lite samma känsla av just predikantmoms. Paulus slår på stora trumman. Här sparas inte på krutet. Och jag känner, tar du inte i lite väl mycket, Paulus? Har du verkligen täckning för det du säger? För vem har du sett flytta berg med sin tro? Vilka av dina vänner, Paulus, har gett bort allt de äger och sen bränt sig själva på bål? Yeah, right. Men det här är en slags retorik som kallas för hyperbole, eller hyperbole på engelska. Jesus använder den och här använder även Paulus den. Jesus använder den i bergspredikan när han säger: om din hand förleder dig, hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är en slags stilistisk överdrift för att visa någonting absurt. Ville, är det något med ljudet? Nej. Att visa någonting absurt, någonting överdrivet och kanske också locka till skratt. För vem skulle beundra en person som skulle sälja allting som den äger och sen bränna upp sig själv på bål? Då skulle vi tänka, varför räcker det inte med att bara ge bort allting du äger? Det hade väl varit bra, men att bränna upp sig själv på bål, vad skulle det tjäna till? Nu lite bakgrund till varför Paulus skrev den här kända och älskade texten Kärlekens lov. Texten ligger i ett ganska allvarstyngt brev som Paulus skriver till församlingen i Korint. Korint var en storstad, det bodde omkring en halv miljon människor. Och Paulus hade varit där under sin andra missionsresa och grundat församlingen och byggt upp ett församlingsarbete. Och det här kan vi läsa om i andra Korintierbrevet och i Apostlagärningarna. Där får vi också läsa om hans medarbetare. Priskilla, Aquila, Timotheus, Silvanus som var ledare, män och kvinnor och som fanns med i den här församlingen. Sen lämnade Paulus Korint och det verkar som att en annan ledare tog över, Apollos. Och nu har Paulus på ryktesväg förstått att saker och ting inte är som det ska i församlingen i Korint. Och han har också fått ett brev med frågor som han nu försöker att besvara. Vad var då problemet i Korint? Oj, nu kom det upp en bild, den kan vi ta senare. Vad var problemet i Korint? Det var partibildning i förhållande till olika ledare i församlingen. Ett fall av otukt, oförmåga att bli sams, församlingsmedlemmar som inte kunde bli vänner och lösa konflikter. Det var oordnade sammankomster där församlingsmedlemmar grupperade sig i olika grupper. De hade problem vid nattvarden. Vissa kom dit fattiga, vrålhungriga och hungrade medan andra åt massor och drack sig fulla vid nattvarden. Nådegåvorna i församlingen fick inte verka uppbyggligt. Dessutom fanns det de som inte trodde på det eviga livet, som inte trodde på de dödas uppståndelse. Det var inte bättre förr, inte ens på Bibelns tid. Och jag har ju lätt att sympatisera med pastorn eller den här Apollos som liksom skulle leda den här församlingen. Vilket tungt uppdrag, och vart skulle man ens börja i det som var den här församlingen och deras problem? En viktig poäng, problem i den här församlingen som Paulus adresserar på flera sätt, var att man var väldigt förtjust i andliga manifestationer av olika slag. Men tungotalet lyfte särskilt Paulus. Och kunskapen, som på grekiska kallas gnosis, att lära sig saker och få kunskap om saker. Paulus säger att både nådegåvorna och kunskap är bra, men egentligen ingenting mot det som han nu ska presentera. Han säger i versen innan vår text: sök vinna de nådegåvor som är störst. Då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra vägar. Och sen brister han ut i den här kärlekslovprisningen. Och han har ju rätt, Paulus. Vad är andlighet värt om det inte bygger upp? Om det inte är till uppbyggelse? Ingenting. Och kunskap, det är väl bra. Men egentligen är kunskap varken bra eller dåligt, utan någonting neutralt. Under julen så såg jag filmen Oppenheimer. Oppenheimer får i uppdrag att skapa en superbomb. Och där använder Oppenheimer sin kunskap att uppfinna atombomben. Och sen får vi under filmen följa Oppenheimer, arbetet med den här bomben, vilka han involverar. Och sen är bomben testad och klar och den fungerar. Nu har vi kunskapen att göra den här bomben. Men kan vi etiskt sett använda den? Paulus säger: jag ska visa er en väg som är överlägsen alla andra. En lovprisning till kärleken. Men också en kritik till korinterna. De positiva frukterna av kärlek som man lyfter, tålmodighet och godhet, det är motsatsen till korinterna. Och vad kärlek inte genererar är exakt det beteendet Paulus kritiserar hos dem. Stridslystnad, själviskhet, att utmana och att vara skrytsam. Paulus vill liksom ruska om dem. Skärp er, ni missar målet. Vad håller ni på med, är det som att han säger. Den här texten skrevs till församlingen i Korint. Men ingenting nytt under solen. Den är lika mycket till oss idag. Den utmanar oss i just kärleken. Kärleken som uthärdar allt. Som inte alltid är enkel. Det är inte lätt alla gånger att se vad är en vacker, självutgivande kärlek. eller vara en destruktiv, självutplånande kärlek. Kärlek är inte på något sätt enkelt eller okomplicerat, men det är en verklig kraft. Jag tycker det är så härligt att se nyförälskade par. Och när jag ser det så känner jag, smitta mig med er kärlek, den kraft och den energi som ni har. Jag minns ju själv känslan av att vara liksom oövervinnerlig, outtröttlig, inte behöva äta eller sova. Det är en kraft. Ibland får vi insikt eller få syn på någonting av vad kärlek kan vara. Kanske är det i vårt egna liv eller i någon film eller någon berättelse som liksom drabbar oss på något sätt. En sån upplevelse för mig var när jag läste Gilead-serien av den amerikanska författaren Marilyn Robinson. Jag tror att jag för något år sedan har nämnt det i en predikan. De här böckerna handlar om två prästfamiljer i det amerikanska inlandet. Och det finns en förlorad son, Jack. Jack är hopplös. Men så fort Jack dyker upp i sin pappas kyrka så vet hela församlingen att prästen Bruton kommer att predika om Guds nåd och Guds kärlek. Så fort Jack är där så vet de det. Bruton kan inte sluta älska sin hopplösa son. Han som får barn på byn, som stjäl, som är alkoholiserad och lever rövare. Så kommer det som pappan Bruton har fruktat. Jack försvinner och är borta i 20 år. Och de vet inte om han lever eller om han är död. Men när Bruton inte har långt kvar att leva, han är svårt sjuk, så kommer Jack gåendes längs vägen. Och de har inte setts på 20 år. Folket runt omkring, församlingsmedlemmarna i kyrkan, tycker att pappan gör fel. Ställer för lite krav, sopar under mattan. Men pappan, prästen Bruton, tar emot Jack med öppna armar. Med stor glädje, inte en tillstymmelse av skuld eller ifrågasättande. Fastän hans son har varit borta i 20 år, fastän hans son missade sin mammas sjukdom och död, han som var stolen som alltid var tom under högtider och familjefester, det stora såret i familjen, pappans stora sorg. I den här invecklade historien i flera böcker så sympatiserar jag med olika personer. Med Jacks syskon som försöker förklara för pappan att det är lönlöst. Släpp det. Han kommer inte tillbaka. Och prästen Brutons prästkollega i den andra familjen, Ames, som försöker att säga att ja, men din son, han är predestinerad. Han är liksom bestämt att han är förtappad. Lägg inte tid på honom. Och jag kan liksom hålla med och de här församlingsmedlemmarna som stör sig på, jaha, nu är Jack här, då får vi höra samma predikan igen. Jag kan liksom identifiera mig med så många personer i den här berättelsen. Och jag kan hålla med, ibland så tänker jag att pappan är medberoende. Men samtidigt så förstår jag också prästen Brutons blick på sonen. Han ser någonting annat. Och när de nu möts efter 20 år så säger Bruton till sin son Jack: man ser något vackert i ett barn och man lever nästan bara för det. Men man har ingen rätt att behålla det eller beskydda det. Och om barnet blir en man som inte har någon respekt för sig själv blir han helt förstörd tills man knappt minns hur det var innan. Det är som att se ett barn dö i ens armar. Det här är ingen enkel berättelse. Det är ingen solskenshistoria. Det är mycket svek. Det är lidande och sorg. Men det är också en berättelse om en djup kärlek och nåd. Om hur kärleken uthärdar allt. Verkligen. Och hur tron och hoppet leder pappan. Att en dag kanske sonen kommer tillbaka. Men också den där kärleken som får församlingsmedlemmar och den andra prästfamiljen och syskonen att skaka på huvudet. Jack är förlorad. På samma sätt är vi som människor många gånger förlorade. Men för Gud finns inga hopplösa fall. Den här serien, Gilead-serien, det är ju fiktion. Men egentligen så är de här böckerna bara teologi om Guds stora kärlek och Guds nåd, Guds blick på människan. Guds kärlek är också en lidande kärlek. En kväll den här veckan blev jag helt förtvivlad över ett människöde jag hörde om på radion. På Gazaremsan, ett barn och dess lidande. Och då påmindes jag om att Gud också lider när vi människor lider. Jag blev påmind om att vi inte kan bomba bort hat. Det funkar inte. Situationen mellan Israel och Palestina, det upptar väldigt mycket av mina tankar och min oro just nu. Hur ska världens ledare lösa det här? Och jag har inga svar på hur vi löser det, men ibland känns det som att jag i realtid liksom ser hur mycket saker går åt skogen. Och att säga att kärlek är svaret kan kännas lite fjuttigt åt människor som just nu har förlorat sina föräldrar, kroppsdelar eller sitt gisslan. Men jag tror inte heller att hat är lösningen. Paulus säger i den här texten att när han var som ett barn så talade han och tänkte som ett barn. Men som vuxen så har han lagt undan det barnsliga. Jag tror att vi måste våga se saker som det är. Barn är ganska selektiva eller svartvita. Mina barn i alla fall är det. Men vi måste stå ut med att världen och våra liv inte är så svartvita. Och nu får du gärna visa den här bilden. Det här är en bild från ett barn. Den är väldigt knöcklig för jag tror att någon har knöcklat ihop det. Men det här är två huvudfotingar som min dotter målade någon gång förra året. Och den här bilden sammanfattar min predikan ganska bra. För det är inte ganska ofta som vi ser på oss själva som såna här huvudfotingar. Huvuden och så armar och ben. Men vi glömmer resten. Kroppen, känslorna, hjärtat. Paulus menar att kunskapen är värdelös om vi inte har med kärleken, hjärtat. Om det bara är ett huvud utan hjärta. Om vi har all kunskap men saknar kärlek är vi bara en ekande broms, en skrällande symbol. Låt oss gå in nu i det som är fastetiden som ligger framför oss. Inte som såna här huvudfotingar med bara huvuden som tänker saker och ting. Utan också med hjärta, med kärlek, kärlekens väg. En kärlek som inte alltid är enkel utan som ibland också är smärtsam, som gör ont. Och låt oss som gemenskap också ta till oss den här texten till Korinterna. som jag tror utmanar oss idag lika mycket. Om tro, hopp och kärlek. Och störst av det är kärleken. Amen. Vi tar en liten stund i tystnad.